Välkommen till ett nytt poddavsnitt i Lantmännens podd Ord om jord. Jag heter Camilla Persson och jobbar på Lantmännens odlingsrådgivning Växtråd. Med mig i studion idag har jag...
Johan Roth heter jag. Jag jobbar som säljare i Region Öst och sitter på Klintehamn på Gotland. Och förutom att jag jobbar med försäljning i... Till våra lantbrukskunder så hjälper jag också till i växtskyddsaffären och med de bitarna som, eller de produkter som är till potatis och grönsaksgrödor.
Och på plats här i vår poddstudio idag så har vi även produktchefen inom växtskydd.
Mikael Törner heter jag och jag är ansvarig för växtskyddsaffären på Lantmännen med bland annat sortiment och de strategier vi ska sätta i marknaden.
Ja, och idag så ska vi prata om potatis. Och det är ju inte av en ren händelse som du brukar befinna dig på Gotland, Johan. Där odlas ju väldigt mycket potatis, va?
Ja, men det stämmer. Det, förutom potatis så odlas ju väldigt mycket olika typer av grönsaker. Och spannmål också, såklart, men mycket potatis.
Det är kronärtskocka och det är alla möjliga specialgrödor har jag sett.
Morötter och rödbetor och sparris och jordgubbar och...
Det finns en massa olika typer av potatis. Det är färskpotatis och matpotatis, stärkelse och det som ska bli till pulvermos och det som ska bli pommes. Är det någon skillnad odlingstekniskt beroende på användningsområde? Vilka sätter man först?
Nej, odlingstekniskt är det ingen som helst skillnad. Det är samma teknik. Det är en knöl som ska ner i jorden på att växa upp och bli en planta och sen blir fler knölar. Det som skiljer är framförallt då, tidpunkten när man sätter dem. Med färsk potatis vill man ju ha ner tidigt i jorden för att de potatisarna ska bli färdiga lagom till sillen till midsommar till exempel.
Och i vår odlingsguide Odla, där finns det ju strategier för potatis, både när det gäller gödling och växtskydd. Och jag ser här att potatis har fått hela 14 sidor. Jag undrar om det inte är den grödan som har fått mest här. Vi kan ju jämföra med till exempel havre som har 4 sidor. Alltså, är det mer komplicerat att odla potatis jämfört med havre? Räcker det inte bara att lägga lite utsäde i såmaskinen?
Det är inte alls mycket mer komplicerat än att odla havre. Vi lägger inget utsäde i någon såmaskin utan vi sätter ner... knölar i marken med hjälp av vad man kallar en potatissättare. Men det ska ner i jorden och växa upp och bli en planta precis som havren.
Precis som havren, ja. Ja, men då ska vi inte vara oroliga för att odla potatis här allihopa. Men de flesta potatisen är ju inte satta än. Det är väl färskpotatisen som redan har hamnat i backen här. Men vad ska man som potatisodlare tänka på nu inför sättning och skiljer det någonstans beroende på var i landet man befinner sig?
Potatisgrönen i sig är ju en fantastisk växt. Det spelar liksom ingen roll. Odlingslokalen för potatis kan vara väldigt varierande. Det är ingen speciell jordtyp som lämpar sig mer eller bättre för potatis. Den kan faktiskt trivas lika väl på en lerjord som en sandjord. Och den kan odlas i hela vårt avlånga land. Sen det som betingelserna är ju precis som mycket annat, liksom att jorden ska ju reda sig och den ska vara lagom torr och helst varm innan man sätter ner knöll i marken.
Ja, potatis det går ju odla i överkalix.
Stämmer.
Men det är kanske inte riktigt samma skörda där. Vad brukar man räkna med för skörda på potatis?
Skörden varierar ju väldigt kraftigt beroende på vad man odlar den till. En färsk potatis skörd per hektar kanske ligger någonstans i början på 5-10 ton per hektar. Tittar vi på stärkelseproduktion eller matpotatisproduktion så pratar man kanske mer än 40 ton och upp till 60-70 ton. Det är inte helt ovanligt heller.
Det är ju väldigt stor skillnad på havre här. Och hur tänker vi då kring gödningen? När jag bläddrar här i boken så ser jag liksom att kalium, det verkar vara viktigt till potatis. Och hur ska man som potatisodlare tänka kring gödning? Finns det olika tekniker att lägga gödningen?
Jo, det stämmer. Det finns en hel massa olika tekniker man använder för att sprida gödsel. Och som du sa, kalium används jättemycket i alla grönsakskultur och även då potatis. Potatisplantan i sig är väldigt kaliumkrävande. Man gödslar betydligt mer kalium än vad man gödslar kväve till exempel. Både kväve, fosfor och kalium krävs ju för att plantan ska trivas, men framförallt så gäller det att hålla koll på sitt kalium. Då. Kalium hjälper till att transportera de övriga näringsämnena i plantan.
Så bara man lägger tillräckligt med kalium, kan man lägga för mycket kalium?
Egentligen inte. Man får ju tänka att kalium är ju dyrt idag, så man lägger ju klart inte mer än vad man behöver. Men mängden kalium kan skilja från 200 kilo per hektar till kanske drygt 400 kilo per hektar. Helt beroende på vad det är för typ av potatisodling och vad är det man siktar och åstadkomma på kvalitet eller skörd.
Ja, men då har vi lite bättre koll här på gödningen. Och nu tänkte jag att vi skulle prata om en väldigt häftig nyhet på biostimulanssidan. Och det är just en ny potatisprodukt. Vill du berätta mer om den, Micke?
Absolut. Namnet på produkten heter Resid. Och det är ju en superintressant produkt, skulle jag vilja säga. Så den produkt som har testats i svenska försök här nu under 2 års tid och har där i snitt gett cirka 10% i mårskörd. Och 10% i mårskörd är en potatisgröda. Det betyder ju en hel del. Så att, jag skulle säga att den är superintressant. Och vad det är för typ av produkt, det är en mykorrhizasvamp. Som det ser ut som en granulerad, som en MPK helt enkelt. En brun MPK. Som man med fördel myllar med något myllningsaggregat tillsammans med sättning, eller så får man sprida ut den och sen försöka bearbeta ner i bäddarna. Men den hjälper helt enkelt till med upptag av näring, och då tänker jag framförallt på fosfor. Har man sett tydligt ökat upptag, och det är ju positivt vid knölsättning till exempel. Den hjälper också till med upptag av vatten och så vidare. Men man har ju sett mårskördar dels i rotskörd och dels då i stärkelseskörd och även i antal knölar. Så att ja, den tycker jag är väldigt intressant. Och nu är det första året här nu, 2024, som den finns på marknaden, och den finns där hos Lantmännen.
Det ska ju bli jättespännande att följa den här produkten under säsongen här. Och annars, om vi fortsätter på dina produkter här, Micke, då är ju ogräs första ut som man ska göra här efter sättning. Har vi några förändringar i strategin där sen tidigare? Vad är vår bästa ogrässtrategi?
Det är väl rätt så likt mot tidigare år. Den stora nyheten är väl att Mizuki har fått en registrering även för ogräsbekämpning då på våren. Vi är ju vana, vi har haft en till blastödningen på hösten annars. Men det kan man väl säga nyheten. Annars har vi ju vår gamla beprövade strategi, sänker spotlight. Och vi har då även Proman som man då kan köra ihop med Mizuki. Grejen är ju att använda en jordherbicid i kombination med en brännande produkt. Man kör ju då behandlingen precis när potatisen ska titta upp egentligen. Och bäst effekt har vi ju vid bra markfukt helt enkelt. Men sen finns det väl lite specialfall också kring det här med ogrässtrategi. Jag tänkte, Johan, du kan väl berätta lite mer kring det.
Ja, men det stämmer. Det som Mikael var inne på tar ju mycket av de flesta olika ogräs. Sen har vi nattskatta till exempel, som är lite special ogräs. Men det är ett ogräs som är ganska vitt utbrett över hela landet. Och ska vi ha bra effekt på nattskatta? Nattskattan har den lilla problemet att den gror under väldigt lång tid. Och ska vi ha bra effekt på nattskatta så behöver vi ha något mer med i vår strategi än de produkterna som Mikael nämnde innan. Och då kan det vara bra att ha med Proopti till exempel som en sulfokarprodukt. Eller ha med Titus senare för att få bra effekt på nattskatta.
Då har vi ogrässtrategin ganska så klar här. Och då kommer vi till den stora utmaningen, potatis. Om man inte odlar färsk potatis. Och det är ju nämligen behandling mot alternaria och framförallt mot potatisbladmögel. Har vi ändrat våra produkter där, Micke?
Man kan väl säga att själva bladmögelprogrammet har ju, det är länge sedan den fick en sån stor översyn som inför den här säsongen, och mycket är ju på grund av att Ranman Topp fick en avregistrering här under förra året, så att det kastar ju om en del saker i bladmögelprogrammet. Vi har ju också då sett, jag har fått rapporter om resistensfall på Rebus i Danmark, och där var även på diskussioner kring resistens på Sorvec från Holland till exempel. Så att det har satt ännu mer ljus på frågan kring resistensutmaningarna, och verkligen hela branschen får ju tänka till här kring att verkligen alternera aktiva substanser och mixa flera aktiva substanser för varje behandling. Och jag tycker väl att vi och branschen har lyckats med det och sätta ihop ett program som ska fungera. Men det har blivit lite förändringar. Tänkte Johan, nu kan man också få fylla på där kring själva strategierna.
Ja, men så är det. Det är stora förändringar då med anledning av att Ranman Topp försvann. Vi har ju vi har det problemet att potatisblåmögel är ju en svamp som vi måste förebygga för att undvika på angrepp av genom hela säsongen. Och för att lyckas med det så måste man hela tiden då skydda nytillväxten på potatisplantan. Och för att lyckas med det så har man som regel då ett behandlingsprogram där man har en behandling var sjunde dag eller en gång i veckan. Och för att lyckas med det nu i år så har vi tillsammans då med andra aktörer i potatisbranschen kommit fram till att den bästa strategin är att blanda två aktiva substanser varje gång vi kör. För att minska risken att vi får resistensproblem framåt.
Mm. När vi då kör en gång i veckan, vad ska man mer tänka på, Johan, kring mer än just lagbögelprodukterna man bör ha med sig eller ha i planeringen?
Potatisodlare generellt sett är väl duktiga på det här med att ta hand om sina plantor och ta hand om sina växter. Det är viktigt liksom att hela tiden se till att plantan har det som behövs, så att man har tillgång till vatten och att plantan är försedd med alla möjliga typer av mikronäringsprodukter genom hela säsongen. Det kan vara produkter som innehåller fosfor och produkter som innehåller mangan och bor. Så varje gång vi gör de här bladmögelbehandlingarna så har man som regel alltid med någon mikronäringsprodukt för att se till att plantorna mår bra. Vi vet det liksom, av erfarenhet ser vi brister, så är det som regel för sent att göra någonting åt, utan vi ser till att plantorna mår bra hela vägen igenom.
Ja, avslutningsvis så vill jag fråga, vad är det som är viktigt nu som potatisodlare att tänka på inför säsongen för att få så bra resultat som möjligt? Är det att maxa skörden eller fokusera på kvaliteten, eller är det någonting helt annat man ska göra här?
Man bör ju ha en bra tanke genom hela säsongen. Det skiljer sig inget annat från andra grödor egentligen, utan det börjar som alltid med väldigt bra utsäde. Det blir sällan bättre än det utsäde man stoppar ner i jorden, och samma gäller potatis. Sen är det viktigt liksom att man har klart för sig en vettig gödselstrategi och kopplat till vad jorden man odlar på innehåller och gödslar efter det helt enkelt. Också då vilken beräknad skörd man har tänkt sig att få. Och sen att man skyddar plantorna genom hela säsongen, både från OS och svampsjukdomar, genom en grundlig bra strategi.
Har du någonting att tillägga här, Micke?
Nej, egentligen inte. Johan har sammanfattat det bra. Men potatis är ju verkligen en gröda med höga insatser, men också stora möjligheter. Det gäller ju hela tiden att ta hand om grödan och se till så att den har goda förutsättningar. Och vi har varit inne på alla delarna här med ett bra bladmögelprogram. Mikronäring är ju känt att man använder en hel del inom potatis, och nu också har vi en fantastiskt intressant produkt i vår nya biostimulant Resil här. Så att, jag ser väldigt mycket fram emot säsongen.
Och med de uttömmande svaren så avslutar vi dagens poddavsnitt. Nu hoppas vi på en riktigt fin vår för att sätta potatis. Hej då!
Hej då!
Hej då!